Så, tack så jättemycket. Jättekul att få vara tillbaks här. Som ni hörde när Johanna berättade om det, så är det här en församling som betytt väldigt mycket för mig och min familj. Och finns såklart kvar i hjärtat. Och jag slog bara av när jag kom hit, den här familjekänslan som finns i den här församlingen har vi kunnat sakna. Det tänker jag är mycket av det som församling ska vara, att man är som en familj. Och det tycker jag att ni visar på ett tydligt sätt. Ja, vi är ju på väg, vi går in i påsken. Som Johanna sa, kyrkans viktigaste högtid där man firar Jesu död och uppståndelse och alla människors hopp. Men jag vill i den här predikan idag ta ett steg tillbaka och eller kolla i backspegeln, som den här predikoserien inbjuder oss att göra, och se hur den här händelsen som vi firar under påsken, historiens viktigaste händelse, att den var förutsedd 500 år innan den skedde. Men först vill jag lägga den här stunden i Guds händer. Var gärna med och be. Tack Herre för att du är här mitt ibland oss. Tack för att du har lovat att vi samlas i ditt namn, så är du mitt ibland oss. Tack för att du känner oss var och en och du vet vad vi bär på. Du vet vad vi står i och du vill möta oss där vi är. Jag ber att du ska hjälpa oss nu att lägga av de bördorna. Att ta in din nåd, ta in din kärlek, ta in ditt ord. Och hjälp oss att öppna för det du har att säga idag. I Jesu namn. Amen. Jag ville inleda predikan med att berätta en berättelse från en bok som jag läste för ett tag sedan. Där en messiansk jude berättar om sin upplevelse från att gå från judendomen, från ett strikt judiskt hem, till att bli en evangelikal kristen. Och han berättar i boken om relationerna till föräldrarna och framförallt hur hans mamma tar emot nyheten att han har blivit kristen. Och han berättar efter att han bott borta ett tag, kommer hem en kväll, långt hår, jeansjacka med ett insytt guldkors på ryggen, och berättar för dem att han tänkt börja läsa till pastor. Och ni kan ju tänka er hur reaktionen var från föräldrarna. Och när de konfronterade honom om det här beslutet, så svarade de, säger han, som vilken 20-årig nykristen som helst tränad i taktfull evangelisation: mamma, pappa, jag tror ni kommer komma till helvetet. Han berättar att det här inte riktigt, som ni förstår, hjälpte konversationen och förståelsen. Och relationen blev ganska ansträngd efter det här. Men vid ett tillfälle, berättar han, så fick han chansen att tala med sin mamma om sin tro. Och då hade han satt sig ner i sängen och så sa han: mamma, kan jag få en chans att förklara för dig varför jag tror att Jesus är Messias, den Messias som alla judar väntar på? Okej, sa hon, det går bra, men du får inte använda varken Nya Testamentet och du får inte tala om korset. Så det var reglerna för den här konversationen. Okej, sa han, det går bra. Jag ska läsa ifrån det som är min absoluta favoritdel i Bibeln. Och så börjar han läsa ifrån Jesaja 53. Och direkt så avbröt hon honom. Jag har ju sagt att du inte får läsa ifrån Nya Testamentet, sa hon. Men det gör jag ju inte. Det här är Jesaja, det är ju vår kille det här. Jag bryr mig inte om vems kille det är. Jag vill inte höra mer, sa hon. Och så uppstod det en tystnad i det här ämnet som varade över 35 år. Och fortsätter man läsa boken då kan man se att utifrån ett kristet perspektiv så får den här berättelsen ett lyckligt slut, där båda föräldrarna också väljer att ta emot Jesus. Men idag är frågan: vad var det som gjorde henne så upprörd? Ja, det hon var upprörd över var en text i Tanakh, eller det gamla testamentet, som skrevs ungefär 700 år före att Jesus föddes på jorden. Och specifikt ett kapitel i just den här texten, bland 66 andra kapitel i Jesaja, profetens bok. Och om du någon gång läst en överblick av de bibliska texterna, så så vet du att Jesaja antagligen består av två olika delar. Även om det såklart bara finns en Jesaja, så finns det två stora delar i den här texten. Så en Jesaja, men två delar. Vers 1-39 kommer med domar, offer och så vidare. Någon har sagt att om man ska ha ett bibelstudium om Jesaja hemma, så är det bra att börja med den andra delen, så man kan undvika att bli deprimerad. Det finns ganska lite hopp i de här texterna. Lite hopp, men inte mycket. Och sen kommer andra delen, 40-66, med hopp och en härlig framtid för Israels folk och för alla folk. Och inklämd som en burgare mellan två bröd, så kommer Jesaja 53. Och Jesaja 53 är budskapet om den gudomliga tjänaren till Herren som ska dö för våra synder, uppstå igen ifrån den döda. Så när man talar om Messias i Gamla testamentet, som har blivit min uppgift i den här predikan, så är det här en av de absolut viktigaste texterna. Det finns flera andra som man skulle kunna tala om, men det här är den mest citerade texten i Nya testamentet angående Jesus, hans död och uppståndelse. Så Jesaja 53 är viktig, avgörande, på grund av det hopp som finns i framtiden. En härlig, underbar framtid som Gud har utlovat. Och det finns inbyggt i det faktum att Jesus dog för våra synder och uppstår från döden. Och därför kan synden på riktigt tas bort ifrån oss och ifrån den här världen. Förbannelsen som fanns kan lyftas. Och här pågår det faktiskt en debatt angående var någonstans det som vi kallar för Jesaja 53, var någonstans den börjar egentligen. Var den sektionen ska börja. För som många av er säkert vet, så skrevs de här texterna på skriftrullar. Så de här kapitlerna och verserna, som är jättebra och hjälpsamma för oss, fanns inte med i originalet. De är inte inskrivna från början. Så här finns det ganska många teorier, olika teorier om var sektionen som är indelad i 53 som vi har egentligen börjar. Men med allra största sannolikhet så börjar den inte i kapitel 53, vers 1. En av de mer sannolika och mest troliga är baserat på Döda havsrullarna. Och det är istället att den börjar i kapitel 52, vers 7. Så där tänker jag börja läsa nu. Och det kommer på väggen också. Så härligt det är att höra budbärarens steg när han kommer över bergen med goda nyheter. Förkunnar fred, bär goda nyheter om räddning och säger till Sion: din Gud är kung. Okej, så vi vet inte riktigt vad de här goda nyheterna är än, förutom räddning. Och vi vet också att den som bär det här budskapet har riktigt, riktigt fina fötter. Och den förkunnar fred. Så vi vet att budskapet handlar om fred och glädje. Det hebreiska ordet tov. Och det utropar räddning. Så vi vet att de här goda nyheterna utifrån texten ger oss glädje eller godhet. Och den talar om att vi ska bli befriade. Så än så länge så är det ganska bra. Och den säger till Sion att din Gud regerar, att din Gud är kung. Så lär vi oss också att de här goda nyheterna som budbäraren kommer med också är en påminnelse till oss om att världen inte är utom all kontroll. Även om det kan vara intrycket när vi lyssnar på de här jättarna vi ber om. Utan att universums Gud fortfarande har kontroll. Så vad än de här goda nyheterna handlar om, så är i alla fall jag intresserad av att få höra mer om dem. Det finns bra, riktigt bra grejer här. Men vi vet ändå inte vad det handlar om för någonting. Så i vers 10 så hintar de vem de här goda nyheterna är till för. Herren har visat sin makt och helighet för alla folk. Hela jorden ska se vår Guds räddning. Så nu får vi reda på att vad än de här goda nyheterna visar sig vara, så vet vi inte det än. Men vi vet att det gäller till inte bara det judiska folket, utan till alla människor. Och det är bra nyheter. Det är inte bara för dem, det är för alla människor. För judar och för hedningar. Men vad är då de här goda nyheterna? Vi kommer till vers 13. Och här kommer en summering av allt som sen kommer att utspela sig i hela kapitel 53. Nästan i alla fall. Nästan allt av det vi lär oss i de här 12 verserna i Jesaja som vi lär oss i 53 lär vi oss också i 52, 13-15. Där står det så här: se min tjänare. Och det betyder i princip, okej, nu är det dags att lyssna, för det här är viktigt. Se min tjänare ska ha framgång. Och direkt så blir texten lite märklig, lite udda. För i den här tiden, om du var en sån här, alltså en tjänare som egentligen är en slav, det vill säga man kan inte betala tillbaks det man var skyldig på grund av någon omständighet, så man blir av med sitt landområde och så fick man arbeta för någon annan. Och efter 7 år så kunde man sen, om man ville, bli kvar hos den familjen, så den tog hand om en. Men då blir såklart frågan, hur kan en sån här tjänare eller slav ha framgång? Oavsett om man tänker på ekonomisk framgång, status eller vad det än är, hur kan en slav ha framgång? Och här får vi komma ihåg att på den här tiden så fanns det inte jättemånga olika alternativ på karriärer som man kunde välja. Alltså man var bonde, det var det. Och var man av med sitt land så hade man inte så mycket andra möjligheter. Så hur kan man då ha framgång när man är i den situationen? Och här i texten så växer det fram 2 olika bilder av Herrens tjänare. 2 väldigt olika bilder. Vi har den upphöjda och den mäktiga segraren. Men vi har också den ödmjuke tjänaren. Min äldre bror, som är min halvbror, han bor i Israel och växte upp med en judisk mamma och lite senare med sin styvfar. Och han berättade för mig att när han var liten, när han ville ha stora saker, alltså när han frågade mamma om stora saker, som till exempel en hundvalp eller något sånt, då kunde hans mamma ofta säga: det där får du när Messias kommer. Det där får du när Messias kommer. Allt det där bra, det kommer när Messias kommer. Och det är som många moderna judar ser på det. När Messias kommer så kommer han att resa upp de döda. Han kommer att upprätta sitt rike. Och allt det som vi kan läsa om i Nya Testamentet, i Uppenbarelseboken, som Jesus ska göra när han kommer en andra gång, det tror man ska ske när Messias kommer den enda gången, så som judar ser på det. Den mäktiga, den styrande, den segrande Messias. Men så finns också bilden av Messias som är ödmjuk, som är en tjänare. Och det kommer från texter som vi talar om idag, just som Jesaja 52 och hela vägen genom 53. Och tanken finns att det här skulle kunna vara messianska texter. Det talas inte jätteofta om det, men det finns där bland judiska kommentatorer och texter i judisk historia. En ödmjuk tjänare, men fokus är på en framgångsrik härskare. Men här växer bilden fram av en framgångsrik tjänare. Så 2 bilder av Messias. En del tänker då att det här måste vara 2 Messias, för de är så olika. Men vi vet att det är bara en Messias. Och att de här 2 bilderna förs samman genom korset. Men det är ju vår fördel att vi kan titta tillbaks på texterna och se det från andra sidan. Så när vi går tillbaks till den andra sidan och tittar där vi är nu och tittar på texterna, så står det: se, min tjänare ska ha framgång. Han ska bli upphöjd, mäktig och ärad. Och senaste gången Jesaja använder de här orden, det gör han i kapitel 6. Där han ser Herren upphöjd och han ser hans mantel fylla hela templet. Och de senaste gångerna som Jesaja använder det här ordet, vem beskriver han då? Jo, då beskriver han Gud. Så får vi ännu en ledtråd om vem det är vi talar om i texten. Många ska förundras över dig. Han var så vanställd att hans utseende knappt ens var mänskligt. Så vi lär oss veta lite mer om vem det här är. På väg att bli upphöjd, mäktig och ärad, så kommer han också att bli behandlad på det här sättet. Och det är såklart något vi känner igen och något vi ofta hör talas om. Sen kommer vers 15 och direkt igen så verkar det bli märkligt. Vers 15, han ska bestänka många folk. Vad i hela världen handlar det om? Han ska bestänka många folk. Den här lilla frasen, den kommer från tredje Mosebok. Ordet med att bestänka här har ingenting att göra med vatten. Utan det här har att göra med att bestänka med blod. En gång per år så gick översteprästen in i templet, in i det allra heligaste. Han drog undan täcket som hängde framför det allra heligaste och gick in fram ansikte med ansikte mot altaret och Guds närvaro. Och så tar han blodet ifrån tjuren, ifrån geten, och så sprider han det, sprider ut det över altaret för att rena människor från synd, för att försona dem med Gud. Så här har vi en metafor. Och vad betyder den metaforen? Jo, det betyder att den här tjänaren som kommer med goda nyheter om frihet, om glädje, om skönhet, om befrielse, som ska bli disfigurerad i sitt utseende, men också ärad, också ska bestänka människorna med sitt blod, med sitt renande och befriande blod. Och inte bara för det judiska folket, utan för alla nationer i världen, som vi just läst om i kapitel 10. Så hur ska då den här befrielsen se ut som tjänaren ska göra, som man ska göra för alla människor? Inför honom ska kungar förstummas, för de får se något som aldrig berättats för dem och förstår något de aldrig har hört. Och sen så kommer vi till det som i våra biblar är kapitel 53. Här kan vi läsa om tjänarens lidande och hans ödmjukhet. Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Så ingenting med tjänaren är tilldragande om honom. Det står till och med i vers 3: han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyller sitt ansikte för, så föraktad att vi inte respekterade honom. Så det här är en sån människa som man byter sida på trottoaren på för att undvika. En som man har avstånd till, en som man skyller sitt ansikte från. Långt ifrån bilden av en kunglig messias. Inte en som är välkomnande. Han är en som led, som man inte vill gå nära, eftersom vi ofta som människor inte tycker om att gå nära dem som lider. Och sen i vers 4 så kommer vändningen. Som ett avslöjande täcke som tas bort för att visa oss sanningen. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor han tog på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Så Jesaja, han säger det rätt ut och tydligt. Det var vi som förtjänade straffet för vår upproriskhet, för vår syndighet, för vår ignorans, för att vi struntade i Guds tankar och istället gav oss till oss själva. Det straff som vi förtjänar för vår upproriskhet läggs nu på honom. Och allt det som han förtjänar läggs på oss. Det får vi ta emot istället. Det vi förtjänar för allt det ogudaktiga, allt det dumma som vi gör, det läggs på honom. Och allt det av glädje och frid som han förtjänar läggs på oss. Och för den som hör ett sånt byte skulle såklart beskriva det som någonting som är orättvist. Hur kan han få det som jag förtjänar? Och hur kan jag få ta emot det som han förtjänar? Men Bibeln har ett annat ord än orättvist för det som händer där. Och det ordet är inte orättvist, utan det ordet är nåd. Oförtjänt. Jesaja, som jag sa, Jesaja 53 är den mest citerade gammeltestamentliga texten i hela Nya testamentet. Och i första Korinthierbrevet 5:21 så kommer Paulus, som såklart har väldigt bra koll på de här texterna, men vad många tror är just en kommentar på Jesaja 53. Han skriver: han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdigade inför Gud. Och så tillbaka till texten. Och här kan man läsa evangeliet. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Sen kommer en intressant vers, som är vers 8. Och där står det: genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte betänker att när han rycktes bort från de levandes land blev han plågad på grund av mitt folks brott? Han blev plågad på grund av mitt folks brott. Den vanligaste judiska förståelsen av de här texterna är att de här sångerna som beskrivs här, som de ofta kallas, handlar om den lidande tjänaren, och att den lidande tjänaren egentligen handlar om Israel. Så den vanligaste rabbinska förståelsen av texterna är att det här handlar om det judiska folket som lider för hedningarnas skull. Men i vers 8 står det: han blev plågad på grund av mitt folks brott. Vem var Jesajas folk? Vem var Jesajas folk? Var de svenskar? Var de italienare? Var de hedningar? Nej, Jesajas folk var såklart... Jesaja var en jude och hans folk var det judiska folket. Så om den här texten handlar om att det är det judiska folket som lider, då betyder det att om man ska läsa den här texten på det sättet, då dör, då lider det judiska folket och dör på grund av det judiska folket. Då blir texten väldigt märklig att förstå. Det måste vara någon annan som lider för folket. Så hjärtat i budskapet är väldigt tydligt. Jesus är Messias. Och när vi säger det så kan vi också stå på väldigt stark grund ifrån Gamla testamentet och dess profetier om Messias som ska komma. Både för judar och för hedningar. Han är Messias. Han led och dog för oss. Vi förtjänar inte. Vi får allt gott, inklusive evigt liv, genom honom. Och resten av Jesaja, han kommer komma tillbaka en dag. Och det är det som du och jag och alla som tror är satta att proklamera för alla människor. I Messias finns räddningen. Han har kommit. Jag ska avsluta med en bön.